Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
I wanna know where my easy rider gone. I wanna know where my easy rider gone. Is the easy rider right?
Välkommen till Indiepodden avsnitt 16, vår stora simracing special. Och nu är det så att vi har Jakob med oss som vanligt. Och så har vi inte Gerge med oss här. Men vi försöker sikta på att hitta någonting som var ett namn som var snarlikt, så vi hittade min kompis Georgi istället. Och det är inte vilken kille som helst, utan det är en fullfjädrad simracer, teamchef för Go Team Racing, som vi tänkte ha som vår expert i dagens avsnitt.
Välkommen Georgi Nedev till Indiepodden.
Tack så mycket, tack att ni har med här.
Hur har du upplevt det nu i dessa tider för simracing? För dig har ju varit någonting som du har på mig i många år, men har du själv känt av den här utvecklingen som har blivit nu, att det är fler som har upptäckt simracing?
Ja, det skulle jag säga att det är så. Sena årsskiftet kanske, och nu med den där pandemin runt om oss, så har vi sett jättemånga nya tävlingar med stora prispottar. Jag har sett extremt många riktiga förare från racingvärlden köpa riggar, till och med Vettel läste här om dagen. Men även innan, så att säga, pandemin kom, så såg man att antalet förare och de som höll på med simracing ökade hela tiden. Så både kvalitet och kvantitet har ökat, skulle jag säga.
Vi har ju en hel del lyssnarfrågor idag om just hur man kommer igång med det här och hur man kan ta det till nästa nivå om man redan har börjat med det, till exempel. Vi borde prata liksom det tekniska, men också liksom hur man kommer in i ligor och kunna köra och sådär. Men vi ska försöka mjölka det på så mycket information vi bara kan här. Men först, kan du inte berätta om dig själv för lyssnarna och om Go Team Racing och er verksamhet? För ni har ju hållit på i ett antal år nu och är verkligen seriösa.
Ja, det är så här att vi faktiskt fyllde 3 år förra veckan, 17 april. Då för 3 år sedan jag och en kompis startade då denna verksamhet Go Team Racing. Då var tanken att skaffa en riktigt seriös simracing svensk lag och utmana både på nationell nivå men så småningom internationellt. Då såg vi ingen stor namn som var känd, så vi tänkte, ja men då kör vi och skaffar den istället. Och sen dess har hänt väldigt mycket för oss. Vi är för närvarande 15-16 förare på iRacing och R-Factor 2. Det är de två simulatorer vi tävlar i. En bra blandning mellan svenska förare men även andra skandinaviska och europeiska förare för tillfället. Det har varit en jätteresa att komma hit. Och du, Ronny, kanske också har lite koll på det, för du var med och hjälpte till att starta upp detta från början.
Ja, det var lite speciellt där, för jag har ju pratat om det ganska mycket simracing nu de här senaste veckorna och vill verkligen inte få fram någon så här fel bild om att jag skulle vara duktig på något sätt, utan jag fick ju möjlighet att vara med där. Vi träffades ju inom go-karten, du och jag, Georgi, och du frågade om jag ville hänga på där, för jag sa att jag var intresserad av att lära mig. Så, men jag kan väl säga att jag kom väl igång där lite, och vi styrde upp det lite rent visuellt, lite marknadsföringsmässigt, och jag fick vara med lite på den resan och så. Men sen därifrån till, för jag höll inte på så länge då, utan så den resan ni har gjort fram tills idag är ju anmärkningsvärd brant i utvecklingen, och det är verkligen kul att ha följt er. Och du har dessutom, du är med på, varit med på SM och körde förra året, va? På SM-veckan.
Ja, vi hade förra året på SM-veckan, jag och en förare till, som han blev sjuk tyvärr just den veckan. Och sen var vi också två förare på Porsche e-sport Scandinavia Carrera Cup då i november förra året, som var också väldigt kul. Så att ja, så är det. Ja, så det var lite mer om oss, och som sagt, vi tävlar på iRacing World Factor 2, framförallt långlopp kör vi. Nu kommer det 24 timmars för Le Mans om en månad i LMP2 och GTE-klassen. Vi kör väldigt mycket Porsche 911 Cup-bilen på iRacing-sidan. Jag har varit aktiva i den bästa iRacing-ligan då.
Det är mycket som händer på iRacing-sidan nu. De har väl en nybörjning 24 timmars som ska ske om några veckor också. Får jag fråga vad du har för iRating då?
Jag har väldigt låg iRating, för att jag kör själv faktiskt på R-Factor 2.
Okay.
Men vi har förare i teamet som har över 5000.
Okej, okay, ja, det är rätt vast. Nu var det några år sedan jag körde iRating, men mitt tak gick upp ungefär 4000 på road och 3000 på ovaler. Och sen så, när jag inte blev bättre, så gav jag upp lite iRating själv.
Det är
respektabelt. Ja, jag försöker inte skryta, men
det lät precis som det du gjorde nu.
Alltså. Men jag kör också faktiskt mest R-Factor 2 liksom offline, bara för skojs skull. Så det är också mina två favoritsim de senaste 10 åren ändå. För bägge sim har ju funnits med på marknaden ett ganska bra tag nu. Så man ska inte tänka att bara för de har funnits sen iRacing började 2008 och R-Factor 2 dök väl upp 2012. Men de uppdateras kontinuerligt, de här spelen. Så det är väldigt seriösa plattformar, bägge två.
Hur jobbar ni? Ni har ju även ingenjörer i teamet. Ni jobbar med inställningar och så. Det är inte bara att ni sätter er ner och racear, utan ni jobbar väldigt brett på det sättet.
Ja, vi har två ingenjörer för tillfället. En huvudingenjör och en till, och de sitter ju egentligen framförallt och jobbar med att utveckla egna workspaces, eller vad den kallas i MoTeC då, telemetriprogramvaran. Så att det de gör är att de utvecklar då specifika egna kanaler, som till exempel studerar på förarens inputs, till exempel hur mjuk han är, liksom hur aggressiv han är, och alla dessa då ger indikationer vad man kan förbättra eller jämföra mellan olika förare i samma bil då. De också håller i webbinarier för oss, för teammedlemmar, där sist vi hade en timme om dämpare, hur man ska tänka, vad de gör, vad de inte gör, och också visade i våra egna då MoTeC arbetsböcker vad vi ska titta och kolla efter. Vi är ju många förare, vi har många tävlingsbilar, så de hinner ju inte, så att säga, vara med 100% och hjälpa till, utan de är mer som bollplank och stöttar med dessa saker.
Jag vet inte, Jakob, det känns som att vi har hittat en jackpot här nu med att vi har fått Georgi med i podden. Herregud.
Det är en helt annan nivå än liksom man kan göra på en timme när man kommer hem och vill slappna av efter jobbet. Så man kan ju verkligen maxa ut sin simracing-ambition. Det finns inget tak om man ansluter sådana här team och nätverk. Så det är en stor värde här.
Ska vi gå till lyssnarfrågorna?
Vi kan dra igenom ett gäng då. Det är egentligen det vanligaste som jag har fått in, som jag ser också liksom allmänt på sociala medier, det är ju egentligen hur mycket det kostar. Det finns inget tak, men vi får fråga om 6 till 10 000. Borde det funka som start? Vad tror ni?
Ja, om jag kan börja svara då, absolut. Det är klart, det beror på vad man inkluderar i de pengarna. Är det liksom, om man har redan en dator eller en tv, de också kan liksom kopplas och användas på sitt sätt. Men om jag skulle rekommendera någonting, börja smått, börja med någonting instegsvariant som inte kostar skjortan, så att ni får känsla. Är det kul? Är det någonting ni verkligen vill utvecklas inom, eller ni tappar lusten? Jag ser så många typ säljer sina 20 eller 30 000 dyra simriggar med allt det bästa i världen efter 6 månader, för då har han blivit trötta på det. Det tycker jag inte är något bra, antingen för en själv eller miljön, utan börja smått. Till exempel en Logitech G29 räcker väldigt långt. Jag själv faktiskt, till och med även om jag tävlar på toppnivå, jag kör fortfarande min egen, faktiskt 3 år gammal, funkar klockrent. Man behöver inte ha den dyraste utrustningen för att vara i topp.
Nej. Och hur är det där Logitech G29? Det är alltså, den har ju någonting som heter force feedback då. Det är ju alltså att den ratten läser ju av hur du kör, så när du får sladd till exempel, så tar ju motståndet i ratten vid, så att du känner att du känner ju bilen via ratten då. Det är väl, ska vi säga, det är någon grej som man absolut inte ska köpa, eller när man ska börja med, det är kanske att man får inte lägga sig så lågt så att man köper en ratt som bara har en fjäder som inte har force feedback då, för det är nästan så att man lika gärna kan köra med handkontrollen då.
Helt rätt. Väldigt viktigt faktiskt. Mm. Och det är det som skiljer lite egentligen, de dyra rattarna, om vi inte pratar direct drive då. De blir ju bättre och bättre med hänsyn till just den här force feedbacken och den noggrannheten man får.
Men om vi tar en mer avancerad ratt då, som är lite typ Fanatec, som är så här, vad heter det, sa du, när det är direct? Nej,
direct drive wheel heter de. Det är ju liksom, man har en elmotor med en axel som sticker ut, så man kopplar bara en ratt då. Ah. Så de är ju så kraftfulla men så precisa. Man har ingen liksom eftersläppning som de andra servomotorerna man har i Logitech till exempel, eller de billigare rattarna. Ja, men de börjar på 15 000. Bara ratten, bara själva basen utan ratt.
Mm. Så det är väldigt dyra grejer. Mm. Och här får du ju lite vad du betalar för, så det är klart att det är bättre i den typen av rattar som typ Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist kör med idag. Så, men det är ju inte där, vi rekommenderar väl inte att man börjar i den änden, utan... Men om du säger då 6-10 000 som den här frågan var, om det räcker med det. Pratar vi bara själva utrustningen då, och en Logitech G29 kanske, den går loss på en 4 000 kanske.
Ja, så där kan ännu billigare skulle jag vilja säga faktiskt.
Ja, så kanske det. Sen har vi även Thrustmaster 3 T300 också, som också är en sån här som finns överallt att hitta. Lite så här, men då tycker jag ändå pedalerna på en G29 är lite bättre.
En Thrustmaster, okej. Okay.
Alltså just att prata nu den när man köper ett paket med bara...
Ja, det är precis.
Sen kan man uppgradera lite fjädrarna som jag har gjort i G29 för 200-300 kronor, och då får man mycket bättre än då bromspedal till exempel, så det räcker långt.
Jag har ganska mycket erfarenhet från just Logitech, och jag använder fortfarande min Logitech G25 som kom ut 06-07 någon gång, men jag bytte ut... växelspaken gjorde jag först, så jag har en Thrustmaster växelspak, och så bytte jag ut också Logitech-pedaler och har nu Thrustmaster-pedaler istället. Det gjorde jag förra året. Jag kan säga att Thrustmaster-pedalerna, de är lite tyngre, så de glider inte runt på mitt trägolv lika mycket. Men kanske någonting man ska också tänka på, att oavsett vad man har så är underhåll ändå hyfsat viktigt. För när mina Logitech-pedaler gick sönder en gång, då skruvade jag isär dem och öppnade dem för första gången på 10 år, och det var inte en vacker syn där inne. Så att hålla grejerna rena och fina och faktiskt använda så här komprimerad luft som man sprayar bort allt damm, det ska man nog också köpa ett par burkar av, och de går väl på 60 spänn styck, men det kommer hålla dina grejer väldigt länge. Liksom, min ratt har jag haft nu i 13 år. Den är som ny. Liksom, force feedbacken har alltid känts ja, hur färsk som helst. Så att det här är en stor investering som kommer hålla många år ifall man håller reda på sina grejer. Liksom.
Vad kul att du säger det nu, för jag kommer faktiskt öppna mina pedaler ikväll och göra just det med att rensa dem, för de har börjat igår. Vi körde på Le Mans i helgen och så på kvalet var jag 2,5 sekunder långsammare än min bästa, och det var anledningen att jag hade lite problem, så att de ska öppnas och rensas så blir de som nya sen.
Det kanske är därför jag är så långsam.
Att du råkar ligga, att du råkar bromsa på, ja, på
men det måste ha legat damm där redan när jag köpte pedalerna, för att det har varit så ända sedan jag började.
Mm, ja.
Det kanske bara är det då, vad tror du, Georgi?
Alltså, egentligen så är man inte försäkrat mot sådana problem oavsett, även om det är Fanatec, så länge man har just den där tekniken, alltså potentiometrar.
Ja.
Så blir det sådana dammproblem som kommer förr eller senare.
Ja, men det var ju då, vi kommer ju återkomma till det, vi kommer att prata lite mer pedaler lite senare också, men när vi pratar om hur det man ska ha en dator eller en spelkonsol, Xbox eller PlayStation 4, så vilken ände man ska börja i. En fråga här är ju, så funkar en vanlig PS4 eller behöver man en PS4 Pro till exempel? Det är lite, Pro-versionen är ju lite kraftfullare så vi kan spela upp med lite kraftigare grafik och så till exempel. Men jag vet ju att du, Georgi, precis som jag, började ju med konsol.
Det stämmer faktiskt. Jag började på PS3 och Gran Turismo 5 för, var det 7-8 år sedan, och då var det GT Academy som var aktuell. Sen bytte jag till PS4 och nästa Gran Turismo, och det var den vanliga. Sen har jag bytt till dator då för 3 år sedan. Så jag har inte stenkoll på just konsolsidan. Men jag skulle tro att det funkar med vanlig PS4. För de spelen är ju utvecklade för PS4. Den enda skillnaden är förmodligen att typ Roma har lite bättre grafik. Och kanske kan köra VR utan ja, online. Det får du nästan komplettera här, Ronny. Jag har inte stenkoll på det senaste som händer på konsolsidan, tyvärr.
Nej, men just om man tittar på att köra med VR, också någonting vi återkommer till snart. För jag vet ju att du kör med VR. Men om det går ju att köra med VR på till exempel Gran Turismo Sport då, på PlayStation 4. Däremot så går det inte att spela i online-läge där med flera spelare, utan där får du köra själv helt enkelt och försöka sätta så bra tid som möjligt. Och det är ju jättekul så sett, men det är ju, om du vill köra VR så är det ju dator som gäller, och då behöver du ett kraftigare grafikkort och så, men annars så är ju, du kan ju klara dig undan med en ganska basic dator också, modern men mer basic, för att om du vill komma igång, för man kan ställa in på en dator, kan du till exempel i iRacing ställa in grafikinställningar så du kan ju dra ner på allting, så det blir ju lite sämre grafik, men du har ju samtidigt du kan fortfarande köra liksom.
Exakt så är det, ja.
Mm. Men precis. Kort och gott kan man väl säga så att det är väl, om man är ute efter att komma in i detta och se om man tycker det är kul, så att en Logitech G29 ratt till exempel och pedaler, och så köpa sig en begagnad PlayStation 4, då är du liksom, kan du vara igång ikväll och köra liksom. För det är ju bara plug and play egentligen.
Och sen, ja, man behöver en stol då och någonting att fästa i ratten i, såklart. Men det kan man, det finns ju massa hitta på grejer som folk gör hela tiden.
Ja.
Köra från soffan eller vad som helst.
Mm. Alltså det behöver inte vara så märkvärdigt. Alltså Felix Rosenqvist fram till för ett halvår sedan så hade han ju precis så ratten fast i skrivbordet och så pedalerna på golvet. Han har ju betonat det väldigt mycket, att för att komma igång så man kommer långt på det faktiskt. Och sen så när man vill ta det ytterligare ett steg så det är då, men man klarar sig i flera och kan klara sig bra länge på de här, just en basic ratt och så sätta sätta ratten i skrivbordet helt enkelt. Så att det behöver inte vara så märkvärdigt.
Nej, absolut inte. Och sen finns det storyn om Time Majeski som jag tror har högst oval i-rating av alla i hela världen. Och han kör ju med en laptop och en väldigt billig rigg. Han kanske har uppgraderat, men han håller på att göra karriär i riktig NASCAR nu. Så det är inget tak, men man ska inte tro att man behöver satsa jättemycket pengar för att bli bra. Om man tycker det är kul så blir man bra och lägger tid och energi på det. Och sen så växer det därifrån.
Men ska vi prata lite skärmar då? Och VR kontra en skärm eller tre skärmar till exempel. Tre skärmar kan du inte köra med om du har konsol. Då behöver du en dator. Men Georg, kan du berätta lite om det ur ditt perspektiv?
Absolut. Som sagt, jag upprepar mig, men börja enkelt är min tips. Man kan till och med köra på tvn som jag har kört också när man har en konsol. När man har en dator såklart behöver man en skärm. Men till exempel en 24-skärm är en bra utgångspunkt att börja. Man ställer det bara på skrivbordet där ratten sitter. Det räcker väldigt långt. En trippelskärm kräver däremot en väldigt stor rigg och kostar mycket mer, både skärmarna men även liksom infästningar och så, allt ska sitta rätt. Man behöver mer utrymme. En annan, kanske en mellanvariant, är nu, det har kommit nu ganska många sådana jättebreda skärmar som är bra kompromiss, tror jag. Så de är ultra-wide, så man får mycket bättre synvinkel i sidled, så man kan se sina sidospegel och ha lite koll på omgivningen när man kör. Jag skulle säga, börja med enkel skärm, sen kan ni alltid uppgradera.
Precis, för vad har vi för, vilken typ av, du kör väl alltid med VR, gör du inte det?
Yes, det gör jag.
Ja. Hur har du upplevt det, sett till vad ger det att ha VR, och vad kan det bara finnas för nackdelar med det, om det finns någon risk för att man inte, vissa kanske inte pallar med det, vissa blir åksjuka, jag har hört till exempel. Det har inte varit något som var mitt problem när jag har testat, men vad finns det för fördelar och nackdelar med VR?
Ja, kul att du sa åksjuk. Jag också var åksjuk när jag skaffade de första två dagarna. Hade jag huvudvärk, men sen försvann det. Så det är lite skillnad mellan folk och folk, hur man tar det. Jag skulle säga att alltså första generationens VR som jag har, de har sämre upplösning. Så om man är ute efter jätteskarp upplösning och allt liksom jättegrafik, så ska man ta skärm. Komforten är också en grej. Tror man långa stints i VR, så kan man få lite ont i nacken och det är lite varmt och sådär. Så att det är lite dessa aspekter. När det gäller upplevelse och inlevelse, så tycker jag VR är helt överlägsen. Alltså när jag bytte från skärm till VR, jag fick så mycket bättre rymdkänsla. Man får djupet också, och jag kan verkligen pressa och ligga på 10 cm när jag kör sidan bredvid varandra och verkligen liksom kunna styra och när i fighter, och det tycker jag hjälpte väldigt mycket. Jag såg direkt liksom påverkan på mina resultat i racen då. Annat såklart ska datorkraft, en VR, den kräver ju minst en GT 1060 grafikkort. Nu börjar de bli billiga kanske, så man kan ändå skaffa sig. Och priset såklart. En VR-headset kostar ju 5-6 tusen nytt och kanske 3 tusen begagnat ungefär. Oculus Rift.
Mm. Och då är det väl så att om du ska ha en, om du väl ska investera i tre skärmar, om man skulle vilja ha det, eller i en sån ultra-wide. Samsung har väl en 49 tums tror jag, som är allt mer populär nu. Men det, då blir det så att skulle du ha tre monitorer, så ligger de kanske på en 4 000-5 000 styck kanske. Ska du ha en sån ultra-wide, går väl loss på en 10 000 ungefär. Och så ett VR-set, och som du säger, går på en 6 000 kanske. Så att det är ju inte dyrare att köra på VR. Däremot så är det ju risken då att kanske att, att det inte funkar för dig, för det är inte alla som trivs med det heller. Men det är för just, alltså, hur känslan att uppleva farten och kunna få fler referenspunkter. Men man får ju mycket bättre koll på hur fort man kör med ett VR-set.
Allt känns så naturligt, bara att stå på gridden ja, innan ljuset, innan racet drar igång och bara vända runt och tänka, här är min motståndare, han kör ju på mjuka däck, just det. Och det är jättekul tycker jag. Och mycket, mycket, det beror på vad man är ute efter. Vill man ha upplevelsen, då är VR, tycker jag, bättre alternativ. Sen ska man köra trippelskärm, då behöver man egentligen samma starka grafikkort som VR. Så det, då är det ingen mer kostnad på det, så att säga.
Ja, just det. Ska vi prata lite om spelen då?
Ja, för det är också en väldigt vanlig fråga. Vi har pratat iRacing, R-Factor 2. Kontra det jämfört med F1 2019. Så, alltså iRacing och R-Factor 2 är de mest realistiska. De är hardcore-simulatorer. Men sen så finns F1 2019. Alltså man kan inte gå fel med det. Om man vill köra moderna F1-bilar, självklart går det an. Och det är en bra inkörsport till simracing-världen, tror jag. Men jag vet inte om jag skulle rekommendera det så mycket, eftersom det kommer F1 2020 om ett par månader. Och ja, det blir liksom, det blir dyrt i längden ifall man ska ha det senaste F1-spelet. Medan R-Factor 2 blir ganska billigt att köpa på Steam. Kostar 30 euro och sen lite DLCs på det, men det är inte jättestora pengar på mjukvara om man satsar på R-Factor 2 till exempel. iRacing är ju en prenumeration, så det kostar ju alltid från $13 i månaden. Men om man har om man bokar för liksom ett år framåt, så blir det väl, ja, nu får ni gärna rätta mig, men man kan få det mycket billigare till mindre än halva det priset per månad då. Så liksom, för den som bara vill sätta igång med någonting, ja, R-Factor 2, den körupplevelsen också, det är min favorit.
Ja, man får ju göra en distinktion här mellan så kallad simspel och simcade. Det finns en hybrid då, kan man säga, mellan tv-spelsversionen, och så har du en änden, och så har du verkligen simulatorracing som iRacing i andra spektrat. Så har vi några exempel på just simcade-varianter? Grand Turismo Sport till exempel är en sån. Skulle man räkna Project Cars till exempel, eller Project Cars 2, till den kategorin, eller är det som Assetto Corsa till exempel, som också finns till spelkonsoler som kan räknas som simulatorer? Vad säger du,
Jorgi? Det är lite olika åsikter såklart. Jag skulle säga att Project Cars 2 är också en simcade, vad jag har hört. Jag har inte själv provat. Project Cars 1 har jag kört mycket, och det är ju simcade, är det väl. Race Room Racing Experience är simcade, men det är lite mer åt simhållet så att säga. De blir bättre och bättre och introducerar mer riktiga aspekter då, så att det rör sig åt det hållet i alla fall. Sen att återkomma till frågan, är det okej liksom börja med Formel 1? Jag tycker ändå det är ganska okej grund, har man en konsol, att skaffa sig och prova racingen, bara man ser om det är kul, lära sig grunderna. Jag menar, man kan lära sig banor och lite hur man ska köra, kurvteknik och hur man ska bromsa och styra. Så allt det där är ju värt sen. Jag har också sett väldigt många förare komma till iRacing och R-Factor då från just F1-spelen. Så att de blir duktiga där och ser att okej, den där, jag har blivit så bra att jag är inte nöjd riktigt med själva fysiken och hur mycket är det simulerat. Så de går vidare då till Hardcore Simsen som är R-Factor och R-Racing är. Så att, jag skulle säga att det är ändå bra att testa där och känna på det.
Men frågan är då vilka som alla de här spelen då, om man skulle dra alla över en kam, så erbjuder de ju olika typer av så här daily races eller dagliga race då, som du kan bara logga på och köra. Till exempel vissa har ju satsat mer på det och andra lite mindre för att göra det lätt för folk att komma in i det och så. Men om man kommer steget längre sen då, för det kan ju bli lite stökigt i de serierna, och det är inte så man kan lätt bli påkörd, det är inte så disciplinerat om man säger så, och framförallt kanske när du kommer igång från allra första början, med det är många nybörjare som kör samtidigt och så. Men när du väl kommer upp lite i rating och du kör mot bättre förare, så kanske man vill ta steget vidare till att köra med en community eller en liga till exempel. Har du några exempel där på svenska eller nordiska eller ja, internationella ligor också som det är lätt att joina för att komma in i det?
Jag tror att det finns säkert jättemånga ligor och communities där ute nu för tiden. Alltså alla Sims har ju sina och det bara växer och växer. Tyvärr har jag kanske inte stenkoll på konsolsidan, men jag skulle gissa att det är mycket enklare att komma in och hitta någonting som passar både tidsmässigt och intressemässigt. Och den känslan att resa i community är jättebra. Då vet man liksom vilka är med. Man börjar liksom tjäna hur andra förarna kör och hur nära kan man köra och fightas med dem. Istället för att hoppa in i en online lobby utan att liksom veta vem nivån och det kan sluta till bli väldigt mycket frustration istället. Så att jag har tyvärr bara koll på iRacing World Factor 2. Det är våran huvudverksamhet så att säga. Och där har man iRacing väldigt många olika communities och ligor på själva forumet. R-Factor 2 är nästan det är uteslutande ligor. Så det är det som jag tycker jag själv i alla fall är bra. Att, då vet man mot vilka man kör och vad man kan förvänta sig.
Hur håller ni i kontakt med varandra? Är det via den här Discord-tjänsten där man håller kontakten och chattar och under loppen och så? Eller funkar, kör man det in-game?
Nej. Vi kör Discord, vi har vår egen server med olika kanaler, text och då ljudkanaler. Så när vi har typ tränare inför något race så kör vi och pratar där och under racet också. Så att det är Discord som gäller, det är riktigt.
Som du säger, det finns ju hur många ligor och communities att välja mellan som helst såklart. Men hur rekommenderar du att man hittar? Ska man gå in på iRacings forum eller ska man söka på det på bara googla det? Eller hur är det bästa sättet att komma i kontakt med de här ligorna och fråga om man kan få med?
Ja, jag skulle kanske först fråga runt kompisar eller bekanta eller ställa någon fråga. Det finns ju i Facebook olika få simracing-hårdvara eller bland annat där man kan ställa lite och få lite feedback på vilka ligor är seriösa och bra och vilka kanske inte är så passande. Sen kan man såklart bläddra i söka i racingforumet, hitta någonting som en klubb Skandinavia till exempel. Vi hade mycket Swedish iRacing League. Nu har de ingen säsong igång, men det kanske kommer så småningom. Det var en bra sköt liga och med hög kvalitet. När det gäller R-Factor 2 så har man Grove som det heter, alltså Göteborgs Internet Racing League. Som är också en skitsliga att joina bra community. Så det finns ju en del, men fråga runt. Fråga, chatta eller googla och hitta någonting. Sen kan man ju alltid backa och hitta något annat som passar bättre såklart.
Jag kan fråga oss också. Själv är jag med i två olika ligor. Ena heter Historic Sim Racing Organization. Där kör vi R-Factor 2. Då kör vi retro race, mycket touring cars från 80-tal, en del gamla sportvagnar och Formel 1. Sen är jag med någonting som heter International Sim Racing Organization, väldigt liknande namn jag vet. Där kör vi i ett äldre spel som heter Automobilista, men det är fortfarande väldigt bra tycker jag, väldigt billigt på Steam dessutom. Och där kör vi faktiskt IndyCar 1974 och det finns nog lite plats över, så ifall någon är intresserad av bara köra mot Indypodden så jag är särskilt aktiv på International Sim Racing Organization, men jag rekommenderar både HSO och ISO då.
Och jag har ju börjat köra joinat någonting som heter, nu i och med att jag precis börjat köra iRacing igen, så har vi Swedish Oval League, svenska ovalligan helt enkelt, så man kan bara söka på och joina där med. Då kör man just nu den här säsongen så kör man IndyCar-bilar helt enkelt, de som Marcus och Felix och de kör nu på, som vi tittar på iRacing Challenge, fast vi har kört idel ovalrace då, så att det är lätt att joina det med. Och sen så det finns ju, om man då vill köra på PlayStation 4 så finns det ju någonting som heter Swedish Racing League faktiskt, SRL, som är en väldigt seriös liga och community där det pågår flera olika serier parallellt så att nu kör de, tror jag, en liga där de kör så här japanska superformulabilar, och så är det oftast, men oftast GT3-bilar och GT4-bilar som de är med och tävlar i då. Så de kör, dels har de dagliga race som man kan bara joina, eller så kan man också köra racen på måndagar. Mm. Så ligorna pågår hela tiden där. Så de är inne på GT3-serien, så är de inne på 13:e säsongen nu liksom. Och det, efter det så är det någon vecka, ett par veckors uppehåll, och sen så drar de igång säsong 14 sådär. Så att Swedish Racing League, ni kan gå in på grandturismosport.se där och gå med i forumet där och communityt där. Så det är också ett, där har de en väldigt hög nivå också då, på de allra bästa. Men du kan kliva in där på, med lite erfarenhet bara och kört lite, så kommer man kunna snabbt komma in i det och fightas längst bak. Men det är ju kul ändå att se, lära av de bästa.
En sak som kanske borde sägas är att alla de här spelen, förutom iRacing, så kan man ju köra mot olika datorspelare och så. Kan man ju lätt ställa in. Men iRacing har inte haft det väldigt länge, för att de har fokuset på realistisk online racing. Nu har de börjat introducera AI med vissa bilar på vissa banor, men inte alls lika utökat som där i Air Factor eller Race Room eller Assetto Corsa. Där kan man ju köra mot datorspelare när helst man vill, bara få en kick på det sättet. Och det är faktiskt det jag gör oftast ändå när jag sätter mig bakom ratten, bakom datorn. Att jag vill köra DTM-säsongen 1992, jag älskar de bilarna. Eller om jag vill köra moderna IndyCars. Till R-Factor 2 finns det en IndyCar-mod som man kan ladda ner på Steam Workshop, som är säsongen 1985, som är väldigt realistisk och väldigt snygg att kolla på också. Den rekommenderar jag ifall man vill köra lite offline och så. Så det är just iRacing som verkligen har tagit steget upp för att vara en sport i sig, snarare än att simulera en sport. Men det är klart, de vill också erbjuda en AI-upplevelse för de som faktiskt vill ha det också.
Det är ju ganska, om vi återkommer lite till utrustning. Jag hade en fråga till där, till er båda två egentligen. Det allra vanligaste, den vanligaste köpta ratten, instegsratten, det är då Logitech G29. Eller 920 finns det en variant också som heter, som är kompatibel med Xbox. Om du vill ta nästa steg därifrån och du känner så att jag vill uppgradera här, men ni kanske inte vill lägga allt för mycket direkt. Skulle ni rekommendera att man köper ett nytt paket och man uppgraderar ratten, eller att man uppgraderar pedalerna först och främst?
Jag kan ju svara först med att jag bytte ut växelspaken först. Men jag har fortfarande kvar Logitech-växelspaken på skrivbordet här, för det finns ju en massa knappar här som använder för liksom inställningar man kan göra när man kör och så vidare. Sen efter det så var det pedalerna jag bytte ut, och min Logitech-ratt har jag nu haft i 13 år snart. Det blev så det blev. Det var aldrig en plan. Utan man får känna efter vad man är bekväm med. Den här Thrustmaster-växelspaken till exempel, den är helt metallisk och den är i jättefin kvalitet. Inte alls lika plastig som Logitech-ratten. Och jag kan fästa den på min stol så att jag sitter i exakt samma körställning bakom datorn som jag gör i farsans Volkswagen Golf. Så det känns helt naturligt så jag sitter. Man får känna efter lite. Det är väldigt subjektivt.
Georgi?
Jag skulle säga direkt svara på din fråga. Pedaler. Det är det som kommer att göra dig snabbare och mer stabil förare. Ratten.
På vilket sätt då? Ursäkta, vad är det som gör att du blir... Vad är det för fördelar med att man uppgraderar pedalerna då?
Man vill ju egentligen få bromspedalen som en load cell, som det heter. Alltså så att man trycker mycket hårdare och det blir hydrauliskt istället för ett fjäder. Och då istället för att man ska öva en muskelminne hur långt man ska trycka, man trycker in vilken kraft man ska ge. Och detta gör att man kan få mycket bättre känsla hur man släpper bromsen, hur nära man ligger gränsen innan man låser och så vidare. Så jag skulle alla dagar säga köp pedaler istället för dyrare ratt. Om ni vill förbättra i alla fall prestandan. Om ni vill få kanske bättre känsla och upplevelse. Ni kan köpa direct drive wheel som kommer vara mycket kraftfulla och kännas mer verkligt. Men det beror på vad man är ute efter helt enkelt.
Men någonting vi inte har pratat om ännu, det är ju vilken typ, om man själva riggen i sig, det man sitter i. Så man, om man inte vill koppla ratten till skrivbordet till exempel, utan man vill ta det nästa steg, då finns det ju en uppsjö alternativ att välja mellan. Jag vet ju att Georgi, du började ju med ett sånt där wheelstand helt enkelt, som du bara stötte framför. Du där du började, jag började med en, och fortfarande kvar, en sån som kallas för Playseat Challenge heter det. Det är en enklare variant av en sån simracingstol, men som du fäller ihop som en typ en solstol, och den känner också att man sitter väldigt bekvämt och kommer långt med. Men vad sitter du i idag?
Återigen, jag tror jag inte är ett bra genomsnitt exempel på vanliga simraceren som har rigg och så. För jag sitter på en gamingstol och jag har mina pedaler på golvet och sen har jag min ratt i en IKEA-skrivbord. Så att jag har valt att satsa istället på VR och dator, i alla fall de senaste 2 åren.
Och det är jätteintressant att du säger det, just för att det, jag tror det är en viktig grej att ta med sig här också. Att man ska inte underskatta det om man vill köra med på iRacing till exempel. Och då är det, alltså, har du bra grafikkort där och du får med dig de bitarna, så det är också en väg att ta. Du måste inte börja med värsta ratt och pedaler och grejer och så har du en crappy dator, för då...
En annan viktig aspekt är att man har en väldigt stabil prestanda av sin dator. Alltså man har inte råd, speciellt om man tävlar på hög nivå, om man har förberett ett lopp i en månad. Man har inte råd att datorn hackar eller kraschar under en 24 timmars Le Mans-lopp. Utan man vill vara säker att den kommer fungera. Och det är någonting man kanske inte tänker på direkt.
Så jag tror att ett populärt märke, man säger ut stol och sånt där, så Playseat finns det ju då ett varumärke som är väldigt populärt, som har en massa olika varianter. Men jag tror att om du ska ha en direct drive, nu får ni rätta mig men om jag har fel, men om vi ska ha så en direct drive ratt så blir det vridet och allting blir så pass mycket kraftigare, och även i viss mån så här pedalerna, om du ska gå upp i en väldigt hög prisklass, så tror jag även storleken eller riggens beskaffenhet behöver vara mer robust, för jag tror att det kan bli lite för mycket för en Playseat-stol i 4-5 000 kronorsklassen om du har de här värsta grejerna, för jag tror inte den riggen kommer nog kränga lite.
Den kommer gå sönder till och med, skulle jag säga.
Ja, precis. Så då får man tänka det steget, men det är också återigen, jag tror att den här podden är lite nog för de som vill komma in i det och kanske ta det, okej, vad ska jag uppgradera nu, snarare än, jag tror att de som har kommit ännu längre och ännu bättre, de har så pass bra koll själva, så att då finns det en hel uppsjö valmöjligheter där, som sagt, det kan kosta hur mycket som helst. Vi börjar närma oss slutet här nu, men finns det, Georgi, skulle du kunna lista 3 saker som så här, vanliga nybörjarmisstag som man gör fel i början, så man kanske till och med den vetskapen kan eliminera de misstagen från första början, alltså fel tänk, fel strategi, fel sätt att köra på eller fel satsa på fel utrustning till exempel, och så 3 tips som gör dig snabbare.
Absolut, jag kan dela med lite insikter i alla fall vi har samlat på oss under alla de dessa år då. Så om vi kan börja med att vanliga fel som nybörjare gör. Till exempel första är att man fokuserar för mycket på bilens inställningar istället för sin körstil och sina inputs och sin linje. Man går ut, man är frustrerad, jag är inte lika snabb. Då börjar man försöka pilla och ändra massa saker. Så blir det ännu värre till och med. Så gör ordning reda hur ni kör och vad ni tar för linjer och hur ni helt enkelt hanterar bilen innan ni tar upp bilder med inställningarna på bilen. Den andra som jag ser också ibland är att folk försöker vara överallt och bli bra på allt. Alla banor, alla bildklasser. Jag kör det och det och det och det. Och det är klart, det beror på vad man är ute efter. Men vill man bli bra och då kanske får glädje av detta av sin utveckling, då får man känna på det. Och sen kanske nisch börja välja den där, tycker jag, om för att i alla fall få lite bättre resultat av sina race. Och den tredje kanske kan nämna är då om man har felinställt utrustning. Man kan kanske ha force feedback som man inte alls är medveten om att den får clipping, som det kallas, för att man har ställt på max i spelet till max, och själva hårdvaran har en viss begränsning. Så fort man till exempel slår i curbs så bryter det av inputen, så du tappar så mycket information egentligen vad bilen ville säga till dig. En andra kan vara fel field of view, alltså synvinkel. Att man kör alldeles för långt bak eller för långt in som man kör på skärm. Och sist kanske är pedaler då, att man, det kan antingen vara fel på dem eller att man har ställt in någon slags olinjärt input. Så det är de tre kanske felinställningar man kan göra på sin utrustning. Så det var de tre, mina tre tips. Fokusera på din körning, inte i ställningarna. Försök inte vara överallt, utan fokusera på någonting som du tycker om och är bra på. Och sen ha koll på din utrustning så den är rätt inställd.
Jag är skyldig till två av de där tre åtminstone. Så. Man lär sig med tiden.
Det beror på vad man vill åstadkomma. Om det är att ha kul i varenda minut man är på ryggen, så kanske behöver man inte fokusera på alla och lösa det.
Mm. Så för att sammanfatta det rent då, på den tekniska sidan, satsa på en force feedback ratt från början, sen så funkar det gott med en prisklass på ungefär 3500 till 4000 som en början. Sen om man vill uppgradera, så pedalerna först och främst kanske. Det går alldeles utmärkt att börja med att spela på konsol, och sen om man vill ta det vidare på datorfronten då, eller köra med VR eller med tre skärmar eller hur man nu vill göra, så satsa på ett riktigt bra grafikkort där. Det är inte så också att om du har en laptop till exempel, då är inte den uppgraderingsbar så som en stationär dator är, och det kan vara bättre fläktar också i en stationär dator, vilket gör att du kan få, alltså du har ju möjlighet att byta ut komponenter i en sån på, och kanske växa med även med datorn på sikt. Stämmer inte det också?
Jo, det är så jag har gjort. Så.
Jag åkte på det faktiskt, Ronny. Jag körde på en gamingdator, men den också överhettade och då får man problem och det är inte bra. Så man ska ha en ordentlig stationär dator som kan klara av bra kylningen.
Men en Logitech G29 fungerar också på konsoler om jag inte är helt fel ute.
På PlayStation 4 fungerar det.
Ja.
Och sen är det så att om du vill uppgradera pedaler till exempel på, om du kör på konsol och du har en, det blir väldigt mycket Logitech här nu, men det är bara för att man själv har en sån, men om man då vill uppgradera pedalerna till en sån, så du måste, då borde du då, till en konsol så kopplar du ju pedalerna via ratten och sen in i spelkonsolen. Så att där är det ju viktigt att du har samma varumärke då. Så vi ser det med Thrustmaster, kan vi ta som exempel då. Köper du då Thrustmaster-pedaler med sådana load cell till exempel då, kan du, då är det inga som helst problem. Annars kanske du måste ha, det finns nog adapter att skaffa också. Däremot om du har en dator, då kan du gå helt fritt där, för då kan du koppla pedalerna via USB rätt in i datorn och då behöver du inte ha samma tillverkare på något utav dem. Så där är det mycket friare. Och ska vi runda av det här kanske lite? Jo, förresten, har du tittat någonting på de här, alltså de riktiga kan man säga, förarna nu när de har börjat ta till den virtuella världen, Georgi?
Absolut. Jag ville bara först snabbt återkomma, för jag skulle också ge tre tips.
Ja!
Från coachen, ja. Som gör det snabbare.
Ja.
Tips från coachen.
Så vi kör dem lite snabbt.
Ja, kör.
Det första, kom alltid förbered. Träna. Hoppa inte i något race där du inte har något kört någonting. För ofta slutar det i frustration, speciellt om man har i-rating att förlora eller någonting. Det är sällan en bra upplevelse om man inte liksom i alla fall har kört några varv eller känner bilen eller banan. Den andra, det är mycket viktigare hur du släpper bromsen än när du börjar göra det. Eller när du börjar bromsa, menar jag. Alltså inte när du börjar bromsa 100%, utan hur du släpper bromsen in i kurvan. Det är det som kommer ge dig bättre varvtider. Så var noga hur ni släpper bromsen. Det påverkar hur vikten i bilen ändras. Och sist, titta med dina ögon var du vill hamna och placera bilen. Det är lätt att man liksom styrar för nära sig eller liksom in i nuet, utan man ska titta i nästa kurva. Det är väldigt ofta väldigt många som inte är bra på det, inklusive mig själv kanske. Det finns alltid förbättringspotential där, att man tittar lite längre fram och var man vill hamna med bilen.
Man kan ju alltid ställa in också assist och så, till exempel man i bromsassist och ABS och hur, alltså datorn kan ju låta, du kan ju låta datorn hjälpa dig med en hel del, så att till exempel det kanske är lätt för en nybörjare att ta till den typen av hjälpmedel i spelet. Så vad tycker du om det?
Ja, alltså om man är helt nybörjare, har aldrig kört och kanske inte har en bra känsla hur man ska köra bilar snabbt, så kan man börja lite och känna på det. Och sen så småningom när man börjar få bra grepp så kan man ju börja ta bort de hjälpmedlen. Sen beror det på bilklass också. GT3-bilar har ju ABS och traction control. Så det är ganska naturligt. Även vi kör på ett hög nivå med de hjälpmedlen. För de finns ju i bilarna.
Gud vad bra.
Du hade en fråga angående riktiga förarna.
Ja, precis. Men nu när de har tagit man ser dem överallt nu och alla de här serierna. Vi följer ju till exempel, i och med att detta är Indy-podden, så följer vi såklart IndyCar Challenge där alla IndyCar-förarna kör och så till exempel. Men hur känner du, vad tycker du när du tittar på de här förarna om du jämför med simracing-proffsen? Och vad tycker du om hela den här grejen som är på gång nu här?
Så det har varit nu 6 stycken All-Star-race som har hållits på Air Factor 2 där de har bjudit in Max Verstappen och Indy-förare och bästa simförarna också. Det man kan se är att de flesta tar det lite på skoj i början, men ser väldigt snabbt inser de att alla andra, till exempel simförarna, de är så mycket mer förberedda, så att de börjar bli taggade och deras tävlingsinstinkt börjar vakna. Den andra är att man märker de som har kört tidigare, typ Max Verstappen och Lando Norris och några andra, Felix även också. Det märks väldigt fort på banan, de som har kört tidigare Simon, de har inte gjort det, som har precis skaffat sig en rigg. De ligger ju helt off, typ 1-2 sekunder off, i alla fall i början. Men det är väldigt häftigt faktiskt att se alla komma in i våran värld här, simracingvärld.
Är det någon av simracing-nybörjarna som du är extra imponerad av?
Lite klisché, men kanske Felix Rosenqvist. Han verkar ju köra bra oavsett vart han är, så att jag tycker om honom personligen. Så han gjorde bra ifrån sig de racen han var med på, just de där All-Star-racen. Och på andra sidan, Montoya var inte tyvärr kanske på sin topp, och så att det är väldigt varierande.
Men det är kul att se, som du säger, att det har inte tagit många veckor förrän att de har börjat bli riktigt seriösa och ta det på allvar, och honen växer ut ganska snabbt på dem. Det tycker jag är väldigt roligt att se, för det tillför en extra krydda också när man väl tittar på de här racen, för nivån höjs mer och mer. Och ja, men det är kul, det är spännande tider vi är inne i nu, trots alla tråkigheter.
Exakt.
Ja. Så, men nu är vi uppe en timme.
Ja, det är jättekul att ha dig med, Jörgi. Vi kanske i fortsättning, kan aldrig säga aldrig. Det kommer säkert rinna in en hel del följdfrågor på det här. Och vi kommer självklart återvända till simracingvärlden oavsett hur världen öppnas upp eller inte, för det är så himla skoj att kunna vara med, och nu liksom en så mycket större, bredare massa är introducerade till det här, så att det här är det här är bara början på våran simracing-äventyr, ja, skulle jag vilja säga.
Och vill ni följa Go Team Racings framfart på den internationella simracing-marknaden, så vad är det enklaste sättet? Det är väl sociala medier, va?
Ja, det är sociala medier. Sen kan man gå in på våran webbsida goteamracing.com, där vi har till exempel de som är nyfikna lagt ut lite våran berättelse och liksom sammanfattning på de tre gångna åren. En lång och fin artikel. Och ja, det är, man kan joina våran Discord i publika delen och där få lite prata med våra förare, ställa frågor, få länkar till våra kommande race, eller allmänt hänga och ha det kul. Den länken hittar man på våran webbsida. Uppe till höger finns det Discord då, där man kommer in. Ja, allmänt. Jag vill tacka er så mycket för möjligheten att bidra med det vi kan. Jag har att säga och önskar er all lycka till framöver till Indiepodden.
Tack detsamma. Tack detsamma. Tack detsamma. Tack detsamma. Och tack också till vår samarbetspartner Outlook Motor och Sport. Och det här avsnittet kommer faktiskt ligga i som en del i ett kommande avsnitt av Bilpodden. Så vill ni passa på att lyssna på den podcasten också, Auto, Motor och Sports Bilpodden. Den är också en riktig höjdare för er som vill få en inblick i motorbranschen i övrigt. Väldigt trevlig liten podd med, eller stor podd. Vad säger man, Jakob? Grym podd.
Trevlig podd, grym podd.
Ja, det är bra. Ja. Tack så mycket, Georgi, och tack Jakob för den här veckan. Så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi.
Hej.
Tack själv.
Ja, ha det bra. Hej då.
Should I want to know where my easy rider gone? Should I want to know where my easy rider gone? She's an easy rider, but she do ride not so long.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.